Det var en man en gång i Göteborg som skrattade så hårt under min föreställning. Han gick bort från sin plats, det här var alltså en klubb i en källare, och la sig på golvet på rygg framför scenen, för han fick magkramp. Så han låg där, aj, aj, så vad är det? Det är lugnt, fortsätt, aj, aj, herregud.
Får ni mycket ragg?
Ja.
Ja. Kör Fredrik, kör. Men,
det funkar inte att säga, vad gör en billig flicka som du på ett så här dyrt ställe?
Ännu ett lager av aggressiv identitetspolitik. Hej, vad heter du? Du äger inte mig. Okej, förlåt. Tegnell, jag kan hosta mer för varje månad. Nu måste vi verkligen gå vidare.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är psykiater och författare. Idag ska vi reda ut om vi kanske kan må lite bättre av att skratta. När alla covid-restriktioner gjort oss till trötta, nedstämda och ensamma, ofrivilliga hemmasittare är det kanske lite mer humor vi behöver. För att prata om just humor och skrattande har vi bjudit in två personer som är väldigt duktiga på att få andra att skratta. Sen hur kul ni är egentligen privat är en helt annan fråga. Men välkomna Fredrik Andersson och Tobias Persson.
Tack så jättemycket.
Tusen tack.
Ni är båda etablerade ståuppkomiker som också jobbat med både humorprogram för tv och skriver manus. Framförallt, du skriver mycket manus till Angras ståuppkomiker, eller hur Fredrik?
Framförallt när de är med i tv-program. Alltså skriver till parlamentet och Svenska Nyheter har ju gjort...
Men du får inte vara med där själv då?
Nej.
Nej,
nej, så kul är jag inte.
Fredrik, ge oss ditt guld. Lämna säcken vid dörren, gå hem igen.
Ja,
hämta mer, vaska fram.
Nej, men jag har försökt ta steget till att producera mina egna saker fullt ut nu och faktiskt stå för mina skämt på egen hand. Liksom.
Ja, jag har ju sett dig på YouTube, du är väldigt festlig. Jag älskar det här kinesisk flickvän-skämtet. Det är kanske det roligaste jag har hört.
Oj, det är bra.
Ja,
det är bra
du, vi kan inte dra det skämtet.
Kan inte?
Men det är väl jag vill dra skämtet, Fredrik.
Jag vill gärna höra dig återberätta skämtet.
Ja, jag är inte lika, jag är inte professionell.
Och tänker alla lyssnare, men hur kul var det här? Skriv han för parlamentet?
Ja. Nej, men det är skrivet för en live-publik. Och det är ju grejen med humor också. Om jag drar någonting nu och inte får skratten från publiken, då får ju panik, blir jättestressad.
Så vi säger till lyssnarna, gå in på YouTube, sök kinesisk flickvän Fredrik Andersson.
Ja, tack.
Det är viktigt att lägga till Fredrik och inte bara sök kinesisk flickvän på YouTube. Då får du många träffar, men ingen Fredrik.
Ja, men du är inte så jättepolitiskt korrekt alltid.
Nej.
Nej. Men du har skrivit en bok här som heter Politiskt korrekta alla barnen. 100 tillrättalagda skämt som jag fick av dig nu. Tackar
jag och Karin Sollenberg har skrivit den, som också designat den.
Jajamän. Just det, och den var väldigt snyggt designad också. Men där är det ju så, då har du ju skrivit skämt som är politiskt korrekt helt enkelt. Det ska inte väcka någon anstöt överhuvudtaget.
Alla ska få vara med.
Alla ska få. Mm. Ska jag läsa upp? Jag kan läsa upp något av dina skämt här, ska vi se om vi har något roligt. Det är tveksamt. Av 100 kanske jag hittar ett roligt, men... Alla barnen gick på led utom Kai. Han visste att om man går bakom en tjej kan hon bli skraj. Mm, det är politiskt korrekt.
Ja,
det är flera.
Korrekt observation. Mm.
Det är en korrekt observation. Väldigt, väldigt kul bok.
Den stor tystnad. Väldigt kul bok som sagt.
Jo, men vi har ingen live-publik här som skulle ha skrattat jättemycket om vi hade
lägger inte på
inför
skratt
dem.
I efterhand.
Jo, men vi får lägga på skratt. Ja, precis.
Lite bubbel sådär. Mm.
Men jag kan ju, om jag för snabbt får skjuta in och hylla Fredrik ytterligare första minuterna här. Nej, men det som är roligt med just Fredriks bok och Fredriks hela ton är att han är så väldigt presentabel och verbal och snäll och väldoftande. Och hej, vad kul att vara här. Hörni, jag låg med en dvärg igår och så kommer det någonting som är, förlåt, vad sa munnen? Och det är väldigt roligt. Ja. Så Fredrik vet precis hur han kan tassa nära gränsen. Och, så
och gå över den också.
Ja, med en fot och sen tillbaka igen på något sätt. Ja. Och han gör det väldigt trevligt. Ja. Och det är mycket roligare än att säga det plumpt sådär.
Ja, men det håller jag med om. Och du, Tobias, du har också skrivit lite spännande grejer. Och du och jag håller på med en bok.
Ja, dessutom. Den är inte klar.
Men den är inte riktigt klar. Den heter En rak vänster än så länge.
Mm. Den lilla röda boken.
Den lilla röda boken, ja. Som, vi driver lite med...
Det politiska krampaktiga samtalet mellan höger och vänster, helt enkelt. Lite.
Nu måste ni också ge ett smakprov på det.
Ja, men vi har väl...
Infrontist publik.
Vi tyckte att det är så kul att den här skyttegravarna som är mellan vänster och höger, framförallt då på sociala medier, Och det, Twitter angår inte alla, det är kanske så här 740 människor som krigar, ja. Och folk ute i Västerås och Växjö, så vad är det som, det, ingen bryr sig vad som händer där. Men så vi har gjort en ordbok A till Ö med olika politiska termer laddade och försöker perfekt definiera det. Till exempel när man kommer till H på höger, står det bara höger, står det bara C vänster. Det vill säga bläddra vidare till vänster. Du ska inte ens ha en definition. Nej. Av vad hade vi sist? Vi skrev något roligt sist här framme som var
helt blank.
Nu har jag boken framför mig.
Vi har ju inte boken
framför. Nej, men vi skrev också, nej, men den är skriven, den slår mot båda håll, gör den, höger och vänster, men den slår marginellt mer mot vänster, för det är lite roligare att göra det.
Just nu
är det roliga i läget, för det är så överspänt med den här identitetsrörelsen och Antifa och hela det här, ner med statyer, bort med allt, inget är roligt. Och då har vi en definition av Charlie Hebdo, som var en fransk intellektuell självmordssekt utrustad med blyertspennor och gubbhumor. Det var liksom vänsters definition av,
just det,
av dem, för att det finns ju ingenting alls som klar,
och hur många ord ska ni har ni som målsättning? Och,
vi har inte det. Vi är bara så här, A till Ö, försöka hitta ord. Du vet, alltså människor som finns nu.
Ja.
Så på L har vi Löv, Annie Löv, och liksom man försöker bara.
Perfekt.
Så det ska vara en sån bok man öppnar på en liten, på tåg eller toalett.
Ja, toalettbok helt enkelt. Det är helt enkelt en toalettbok.
En intellektuell toalettbok, ja, då har vi undertiteln.
Ja. Ja, just. Ja, men det är jättebra. Ja, men vi har ju börjat prata om de här, men nu är det ju så att vi lever ju rätt tuffa tider, kan man säga. Men för att komma till det, jag jobbar ju som psykiater, det vet ju alla lyssnarna här. Skulle ni säga att man kan skratta sig ur en gemensam, kollektiv, lättare depression som den här covid-nedsläckningen av allt som är roligt har skapat?
Ja. Mm. Ja, när jag fick frågan och började fundera på det så här, ja, men kan man förbättra sin hälsa med skratt, så slog det mig att det är någonting som alltid har stört mig med den, med den uppslaget, med det här med skrattterapi och liknande saker. För jag, här är min teori. Min teori är att det hjälper jättemycket med att ha roligt. Men skratt är ett kvitto på att man har haft roligt. Så själva skrattandet, om man tänker så här, om man mäter att skratt har gett någon hälsoeffekt, så har man egentligen mätt att personer man har kollat upp har haft roligt.
Jag förstår.
Vad tror ni om det?
Ja, men jag håller ju med, du ska få komma in till Tobias med. Men det fanns ju faktiskt på 70-talet och sådär, när man höll på med mycket konstiga terapiformer. Då hade man ju den här typen av skrattterapi där folk som stod och hade skittråkigt bara stod och skrattade. Så höll på att hysteriskt skratta. Ungefär som att man skulle bli gladare för att skratta. Yeah. Precis som du säger, Fredrik. Yeah. Det är ett kvitto på att du har roligt. Det är inte så att du börjar tycka saker är roligt. Exakt. Om du tvångsmässigt skrattar.
Precis, men det är väl jättemånga som säljer det fortfarande.
Man hittar, ja, det är, man samlas på torg i världen över och säger 3, 2, 1,
Och men det var egentligen inte min fråga, för det tycker jag är så otroligt tramsigt, så det kan jag inte ens ta på allvar. jag måste skratta åt det, om man säger så.
Jag vet vad du menar.
Men min fråga var, hur, om vi nu säger så här, du ska inte ha skrattterapi för att du bara står och hittar på ett skratt, utan just att ert yrke i den här, eller nu jobbar ni med det professionellt, men man kan ju ändå säga att människor skämtar ju även, ja, vi amatörer skämtar ju också.
Nej, det skulle inte vi säga. Fortsätt.
Okej, ni ska inte kalla det skämt.
Ja, men fortsätt leva din illusion.
Jag lever i den illusionen. Att ibland har vi kul, vi också. Ja.
Förlåt, fortsätt.
Nej, men om man säger så, att, skulle ni säga att det är en viktig, alltså skulle, om man nu tänker så att man faktiskt försöker ändra sitt mindset, för vi pratar ju ofta om motion och kost och alla sådana här saker där vi hela tiden för till, man ska ändra sitt mindset, man ska lära sig att motionera på ett sätt så att det är motiverat, alltså man håller sin motivation etc. Men om man jobbade med, och nu snackar vi inte att du bara står och skrattar för dig själv, men att jobba med att se det humoristiska i världen hela tiden. Skulle det hjälpa mot depressivitet? Vad tror ni?
Det tror jag. Om man konsumerar sånt som man tycker är roligt, så mår man bättre. Ibland så bör man nästan avsätta tid för att göra det. Tid och energi.
Exakt så.
Bara, nu nu går jag igenom en tuff tid här nu, då vet jag att jag måste sätta en halvtimme i slutet av dagen på att titta på en humorserie som kommer att få mig eller, att
du läser
roligt.
Din egen bok. Så, jag är ett geni.
Ja, men det gör jag. Skrattar åt mina egna skämt.
Men vet du, jag ska, det är faktiskt sant. Det här med skrattterapi som vi snackade om först. Att sätta igång en slags explosion av, det går inte att göra utan att först då få upplevelsen.
Ja.
Och så jag tror att skratt alena, bara skratt hjälper inte att komma ur en depression eller ett tillstånd. Men att det hjälper absolut till, jag håller med om det. Och jag sätter också av tid. Jag har gjort så här glada spellistor när det har varit liksom, ja, nu är det karantän i 3 månader till. Ja, men godnatt. Då måste jag lägga in liksom studsig Woody Allingas och sånt. Ja. Och jag sätter aktivt på det på morgonen. Och tittar på något klipp som gör mig glad. Alltså medveten. Och det gör mig gladare. Och folk kan tycka att ja, men det är väl krystat. Nej, varför då? Om jag lyssnar på något deppigt eller något hårdrocksband som säger att everything is dead. Då blir det ingen bra tisdag. Jag måste ju starta med lite...
Ja. Så, fast man kan ju tycka att det är ganska underhållande med den där hårdrocksbandet också.
För det går ett varv runt, ja. Det är så svart så ljuset kommer ur arslet på dem ändå. Ja. Precis.
Ja, men det är väl ni håller ju på med rätt, i alla fall du Fredrik, rätt så mörk humor.
Jag gillar ju att försöka hitta, om skratt eller humor för mig, det är ju att det kommer med på ett totalt oväntat sätt, någonting som man inte såg komma men samtidigt på något sätt verkar logiskt, för det är det kan ju inte bara vara någonting sjukt som händer i slutändan av setup och sen punchline, utan punchlinen måste ju ändå ha bäring på setupen, och då blir det ju det att man ser någonting på ett sätt som man inte har gjort tidigare, och då kommer överraskningseffekten, payoffen, skrattet. Vilket har jättestor koppling till trolleri också, vilket jag sysslade med tidigare och gör fortfarande. När man ser någonting som man blir överraskad av, så skrattar man lätt. Och den...
Vad säger det roligt eller ej?
Ja, nej, men nästan. Alltså nästan. Man kan ju faktiskt skratta åt någonting som bara är helt otippat, som händer i helt fel sammanhang. Det behöver inte nödvändigtvis vara roligt i sig. Men om det är på en begravning och någonting förbluffande händer i den miljön, så är det ju
som mycket större... The Wedding Crasher kan vi säga. Om jag har sett det. Med han,
ja, vad var det?
The Wedding Crasher är ju 2 killar som de försöker dejta tjejer eller ragga tjejer på bröllop. Och sen är de upplärda av han som är liksom The King, han som spelar Anchorman, Will Ferrell.
Ja.
Och han har ju då gått vidare, han tycker de är så barnsliga, för han har gått vidare i slutet till att bli funeral crasher istället. Så han försöker ragga tjejer på begravningar.
Oh, en nivå upp, det här är svårt.
Ja, det är en nivå är upp och då blir det lite, det blir väldigt oväntat kan jag säga på de där begravningarna när han dyker upp. Det är inte jättekul egentligen, men det är helt oväntat.
En begravning är den perfekta miljön för skratt eftersom, alltså, eftersom förväntningarna är så mörka och så. Man vet exakt hur det ska gå till, så att det krävs väldigt lite för att förändra någonting som gör att man... Att
men det kan gå rätt
situation.
Fel också.
Ja, det går ofta fel. Det är väl väldigt vanligt att folk börjar skratta på begravningar. Ja, på grund av att stämningen är så spänd. Men jag hade en fråga till dig. Eftersom det där var ju min teori med att skratt bara är kvittot.
Vad är facit?
På det. det blev lite så. För jag hoppades ju nästan att det ska vara så att det finns någon hälsoeffekt bara av skrattandet också. Och att du kan säga att nej, men det där stämmer inte, för att skrattet frilägger så mycket endorfiner bara på grund av den fysiska skrattandet, eller?
Ja, jag skulle säga att det där är ytterst tveksamt. Det är samma, det finns ju teorier som det här med positive thinking som är lite som skrattterapi, att du står och så mår du jättedåligt och är deprimerad och ställer dig framför spegeln och säger kolla vad snygg jag är. Fast du tycker att du är skitful. Det har ju noll impact. För att det ska ha impact och för att endorfiner eller vad det nu är för någonting ska frisättas, så måste du också du måste också tro på det. Det vill säga, emotionen måste finnas med.
Samma sak där då, upplevelsen innan du kan skratta. Ja, du måste ju...
Det är det som skiljer kognitiv beteendeterapi från positive thinking. För kognitiv beteendeterapi, den kognitiva delen där, förutsättningen för att du ska ha någon impact är ju att du kopplar emotionen till och säger, men det här tror jag på. Jag tror faktiskt på att livet är inte helt svart, utan det finns små ljusglimtar. Jag har ju ändå mina barn och jag har, etc. Du måste alltså tro lite på det. Det är det faller på, det där att för det, annars blir det ju som skrattsjukan. Det är ju inte världens roligaste sjukdom. Det är det här Creutzfeldt-Jakobs syndrom, skrattsjuk, kuru.
Vad är det nu?
Ja, men det är den här som man kunde få, galna kosjukan.
Ja.
Då får man ju sån här man skrattar hysteriskt eller man har någon slags kramp som låter som skratt, men det har ingenting med skratt att göra. Det är bara någon...
Som sägs att man kan få av överdriven kannibalism.
Det sägs ju att man åt... inte bara sägs, utan jag tror att det är så man äter människohjärna, så kan man få det där. Okay. Så att, låt bli så det. Ät inte människohjärna.
Det som argumentet, för nu googlade jag runt då på de här som säljer de här kurserna, skrattterapikurserna. Och det argumentet som återkommer, det är att... du behöver inte ha ett motiv bakom skrattet. Du behöver inte uppleva humor därför att din hjärna kan inte skilja på impulserna som kommer från skrattandet utan tolka det som input på att det är välbefinnande som ska startas. Det är vad de lanserar.
Jag är ganska övertygad om att det är kvalificerat bullshit. Mm. Det tror jag inte alls på. Utan för att det här, det är klart, och då skulle man ju vända på frågan och säga, ja, hur vet ni det? Har man mätt då när folk står och asgarvar på det sättet? Ja, med reservation för att någon kanske har gjort det, men ställer mig ytterst tveksam till det.
Det första motargumentet som dyker upp, det är ju det att, att hjärnan inte skulle känna igen det. Jag menar, det är ju hjärnan jag tänker med när jag tänker att jag står här och skrattar som en idiot. Mm. Så uppenbarligen har ju någon
fast det kan ju vara så att när man står och skrattar som en idiot så blir det rätt komiskt.
Absolut.
Och då skrattar man plötsligt på riktigt.
Ja. Det har jag hört argumentet, precis. Efter liksom 73 minuter så börjar man till slut, vad håller vi på med? Och då kommer det ett fniss. Men frågan är om man ska gå en kurs för...
Men den delen köper jag, men är du redan på det, är du redan åt det hållet så att säga, att du blir så lättroad,
då har du inga problem.
Nej.
Då kan du lika gärna säga det framför spegeln, du har kul. Men det är också som att om man skulle stå i kör och utstöta så 11 sekunders orgasmskrik utan minsta fysiska jufs innan, bara, det var lika skönt som ha en upplevelse.
Ja, men för hjärnan kan ju inte skilja ut.
Nej. Nej, men vet du vad, det är när man ser också politiker, eller även jag, alla har vi sett vänner och politiker och folk som ska le utan att ögonen ler, det vill säga att det finns ingenting där. Yeah. Okej, nu tar vi bild, le.
Man kan se de små signalerna.
Det du ser, det rycker, ögonen är döda. Det är samma grej, hjärna kan inte skilja på ett leende och ett riktigt leende. Jo då, det är klart det kan.
Min hjärna kan, hjärna det är fel på.
Ja, det är faktiskt väldigt spännande att se dig när du ler där helt utan någon som helst förankring.
Ni kan också lägga
upp det är väldigt bra radio annars, men jag kan inte riktigt förklara hur det ser ut. Men jag tror att de flesta har sett människor som är så här proffsleende utan att ha någon som helst förankring.
Det är därför vi har ord som ett nervöst skratt, ett stelt leende och sådana saker, för att vi plockar upp de signalerna.
Jag minns en gång när jag hade bråkat med min fru och sen så skulle de ta en massa pressbilder efter det, och vi har väldigt sällan bråk.
För att ni bråkat.
Men vi har sällan jättebråk, men vi hade ett rätt så stort bråk, och sen direkt efter så skulle jag ta de här pressbilderna och så skulle jag stå och le. Ja. Och den här stackars fotografen, han fick inte en enda bra bild. Det gick överhuvudtaget inte att få, därför att det syntes ju i mina ögon att men jag var inte glad.
Du ser, det går inte att fejka. Vilket jag någonstans gillar. Jag gillar att man ska inte kunna bluffa sönder allting. Det vill säga att det krävs att man nästan måste gå igenom en upplevelse. Men skratt som terapi funkar ju då, konkret bara om man själv har roligt, ja.
Möjligtvis så skulle det kunna kanske funka första gången innan man har liksom... Ja. För man märker ju på sig själv att om man... I vissa sammanhang så står jag och ler hela tiden när det inte är äkta. Man kan ju spela teater, man uppträder och kanske har ett fejkat skratt i något sammanhang, och där så blir det så inövat så att det har inte någon effekt på ens riktiga humör. Men möjligtvis om man helt plötsligt skulle börja skratta vid ett enda tillfälle, då kanske man skulle kunna reagera impulsivt med hela med andra delar av ens medvetande som bara, vad var det här för? Vad var det som hände nu?
Men jag tror ett problem med de här som går skrattterapi, nu säger jag säkert något väldigt politiskt inkorrekt, men är inte de rätt humorbefriade från början?
Jo, men lite grann kan man, jag förstår vad du far efter, att man går dit för att liksom, ahahaha, men hur kan du inte få ut det här genom att titta på en gammal sketch av den personen, läsa en rolig bok?
De måste vara rätt fantasilösa. Det finns ju väldigt mycket rolig humor.
Ja. Men jag tänker att de kanske inte är fantasilösa, men en viss typ av människor som gärna går på sociala tillställningar med andra människor och i grupp och sådana saker. Det är samma människor som går på... Ja, men så här teater, improvisationsteater, övningar och sånt där. Fast det, man kanske inte är direkt intresserad av teater, utan bara intresserade av det sociala interaktionen på något sätt.
Ja, men det är lite så. Man har en viss bild av vem det är som går i skattterapi. Den kan vara fördom, men fördomar är ju oftast rätt.
Det är de, och sen så är det journalister på jakt efter material desperat inför en deadline som går på de där skattkurserna. Ja, exakt. Säkert 50% journalister.
Ja, just det. Och de här grupperna de är helt överlappande också.
Ja. Jo, ja. Men en sak, jag kan faktiskt känna sorg starkt, men lite stråk av vemod ibland på scen när man ser folk som hulkar och skrattar ibland. Det behöver inte vara jag som fått dem i det tillståndet, men en komiker, och ibland har man stått där själv och fått folk som, du vet, verkligen torkar tår, och man ser dem och känner, så mycket skrattar jag faktiskt väldigt sällan nu för tiden, sen jag börjat jobba med det här, sen 20 år nästan, att jag skrattar väldigt sällan, jag ler mycket, finns jag till, men förstår det här liksom 5 minuters, gud, men jag ska bara säga, det är skönt att se det skrattet, för det smittar även mig, jag blir glad av, hade jag haft en svans så hade det synts att den rörde sig, jag blir liksom, åh vad skönt att det här händer nu, så man blir lite sådär. Men jag kan också säga, åh, det är det här jag också vill ha. Men jag blir ganska analytisk när jag nu pysslar med humor. Blir inte du också det? Skrattar du liksom högt själv mycket?
Väldigt sällan, men det där är ju den känslan vi får när vi står på scenen. Den där, att man får liksom haka på den känslan av de som upplever det som man har skrivit för första gången. Eller de får uppleva det för första gången.
Och
man får...
Utan att säga, ja visst är det kul! Det kan man inte säga. Men man delar glädjen med att de fattade vad man tänkte.
Det är den ena grejen, men den andra, jag upplevde faktiskt det igår, att jag satt och skrattade så hejdlöst i 5 minuter.
Hemma?
Ja.
Okay.
Och det var när jag satt och såg Jonathan Unges intervju i TV4. Har ni sett den?
Nej.
Åh, det var helt fantastiskt.
Bara kort.
Nej, det var bara... det går inte att sammanfatta, men han svarade som man skulle göra ifall man har slagit på FaceTime vid helt fel tillfälle och man bara har en bara tycker att det är väldigt jobbigt att behöva svara på frågor. Jaha. Och det var så bra. De hade ett hyllningsreportage och tog in honom och det var, då skrattade jag hejdlöst. Rekommenderar att kolla på det.
Ofrivillig humor helt enkelt. Ja.
Nej, alltså, han är ju komiker. Så jo, det är vet samtidigt, jag. Men... jag menar, det är ofrivilligt för att han skapar en social situation som
han
är så obekväm.
Det här
är bra för folkhälsan. Alla borde titta på det här.
Ja, verkligen.
Man går emot.
Bättre. Mm. Men hur mycket nu när allting är nedstängt, hur mycket jobb har ni nu då? Alltså,
ja, du.
Jobb i bemärkelsen att man gör någonting som resulterar att pengar kommer in.
Ja,
så har ju allting som har med liveframträdanden har ju försvunnit. Sen så har ju vi fått styra om verksamheten
till
på ett
digitalt.
Sätt. Till digitalt. Vilket har varit otroligt utvecklande, men det blir ju, ja, allting sopades bort och sen så börjar man från början nästan med ett nytt yrke.
Funkar det då?
Ja, det gör det, men det är ovana muskler man måste träna upp.
Jag har aldrig haft så mycket att göra som nu. Oj, det duggar tätt. Min kalender är helt kladdig. Jag får köpa en ny nämligen.
Det är sådana här svarta jobb där folk samlas 500 personer i en källare jättetrångt och så bjuder de in dig.
Jag håller kurser i skrattterapi nämligen. Det är fantastiskt. Ja, det är givande. Ja. Lättlurade jävlar. Ka-ching! Nej, men så här, jag har också ganska lite att göra. Men jag har haft en del också digitala, det vill säga företag som har någon slags antingen kick-off eller AV, gravöl, och så bjuder de in via länk, via Zoom och Teams. Hallå, hallå! Och så ser man några anställda i en lagerlokal med korsade armar, men man hör inte dem, för de ska vara på mute. Men man, hallå! Så drar man ett skämt, och det är tyst, och de tittar, någon kliar sig i näsan och byter blick, eller tittar ut utanför bild, kanske på en annan laptop. Så ibland ser man då de som ska titta på dig, och de glömmer ju att de är i bild på något sätt. De tror att det är någon slags Netflix-komiker de ser på som har någon, så de kan till och med ibland gå ur bild. det är en väldigt sorglig historia, men det, återigen, man har inget val, det går, det är bättre än ingenting.
Ja. Så vad säger ni nu när vaccin kommer och så här och när folk kanske kan börja umgås normalt igen, hur ser ni på på framtiden här? Vad tror ni? För jag har ju den här idén, och om man nu tänker sig att skrattterapi kanske inte funkar, men att humor är väsentligt för folkhälsan, vilket är skäl till varför ni är här, att jag tror detta verkligen stenhårt. Sen kan man då fråga, om man inte har någon humor så kommer det inte hjälpa, men om vi säger att försök i alla fall. Skulle man genomföra någon sorts statligt subventionerad allmän fri tillgång till ståuppkomiker nu när vi kan umgås normalt igen? Skulle det vara en bra idé?
Låt säga, det är väl den enda modellen Sverige kan tänka sig. Det kommer uppifrån.
Ja, självklart.
Nu ska ni skratta mellan 3 och 6 på tisdagar. Alla ska med. Alla måste tycka det är kul. Ja, exakt. Ja, en dos av... Nej, men någonstans, det humor är lite underskattat allmänt kan man väl säga då, innan vi svarar på att, det vill säga, komedier vinner sällan Oscars. Och när man säger, ja, jag står på scen mycket, jag är komiker, jaha, så du blev inte skådis eller? Det ligger någon slags komedi med vänsterhanden, medan då John Cleese och Chaplin och många är enormt djupa bildade människor, ja, som har mycket mer att säga än vad många...
För det är någonting jag har noterat som jag ändå träffat mycket ståuppkomiker och även andra komiker. Att precis det du säger, Tobias, att man ser på komedi, man ser nästan lite ner på komedi, men många av dem som har bäst, ska vi säga, vad säger man, överblick av samhället och är bra gör bra analyser av det parodiskt, eller samhället i stort, inte bara ur ett parodiskt perspektiv, är ju just komiker som kan se dumheter i samhället på ett sätt som andra sällan gör.
Men jag vet inte om jag håller med om att det nedvärderas. Jag får inte den upplevelsen. Alltså i vissa kretsar kanske, men om man tittar på liksom effekter som att, ja, men hur många följare man får eller någonting sånt där, så är det ju kopplat.
Jag pratar ju om mer, ska vi säga, priser.
Institutioner och så, ja. Ja, men det kan jag hålla med om.
Ja, nej, men alltså, nej, men det är så, som ta politiker. Det finns ju alltså, det är ändå, även om jag håller med om att man har mycket följare, man har säkert mycket mer följare än sådana här seriösa författare och tv-skådespelare och så här. Men det framstår ändå att om man skämtar så är man per automatik lite mindre seriös. Ett tydligt exempel bland politiker är ju Fredrik Reinfeldt, som innan han blev statsminister var ju ansedd som väldigt rolig. Och också var väldigt rolig, men så fort han blev statsminister så var han tvungen att bli gravallvarlig. Och det tycker jag man ser väldigt ofta i en, ska vi säga, en maktposition, får det inte vara för kul.
Men är det inte så enkelt som att...
Det är konstigt.
Humor är kopplat till dubbeltydighet, eller du kan säga någonting men mena någonting annat, och någonting som du då levererar i ett forum kan väldigt lätt hävdas att du menar någonting annat i det andra forumet. Det är ju...
Ja, det är så. Du tar en risk och varje gång du skämtar, speciellt om du ironiserar eller satir eller så här, så riskerar du att du blir felciterad hela tiden.
Ja. Dels det, men vi bor ju också i ett land som är... Nu har både jag och Fredrik jobbat mycket i Storbritannien och gjort stand-up där många år. Och där är också humorn mer vardagsbunden, att en busschaufför och, du vet, någon på krogen, café, du kommer i samtal med folk och du samtalar och skojar lite sådär höger och vänster, medan i Sverige så är det så, drar du ett skämt på en konferens så blir det nästan tyst, så man får lägga till, aj, jag skojar, ja, vad tur, jag trodde att du var alkoholist, nej, men jag skojar att jag var full, det var... så vi har inte det inflätat i vårt system riktigt, tycker jag. Överlag en bred bild. Jag tycker inte vi har det inflätat i vårt sätt att vara i Sverige. Så att just därför en politiker helt enkelt, som vi sa, vågar inte skämta, även om det är ett uppenbart skämt. Att någon säger, Reinfeldt, hur mår du då efter skandalen? Är perfekt, heroin är härligt. Förlåt? Jag skojar förstås. Okej, men vad tar du då? Är det schack? Nej, jag tar ingenting. Alltså det går inte. Vi kan inte ens ta en risk att skoja. Nej. Och då har vi då en motsats. Då blir det paradoxalt robotar och stela och hämmade, som Fredrik blev i många fall. Och han la huvudet på sned, pratade väldigt lugnt, samma betoning, inga nyanser. Och då får man folkförakt, för att vilka jävlar, de är inte ens mänskliga.
De är robotar.
Ja, så det skapar något konstigt. Ja.
Men du skulle säga då, för att vi äter ju då ganska mycket antidepressiva tabletter i Sverige. 1,1 miljoner svenskar äter någon form av antidepressiva. Herregud. Skulle ni säga att vi dystrar folk än andra? Har ni någon tanke? Det är egentligen det jag hörde säga på något sätt i alla fall.
Ja, eller åtminstone, jag kan inte verkligen säga en diagnos på alla dem, men dystra, ja, någon slags hämning skulle jag säga att det är. En lite mer hämmad. Jag såg märkligt nog ett klipp på YouTube idag som BBC la ut bara för några månader sedan. De har gjort reportage om Sverige, att Swedish people don't do small talk. och så var det ett reportage om hur vi inte gör det, utan står vi i hissen så håller vi andan om någon kommer in och nej, kommer en människa, hur ska jag bemöta det här?
Men det stämmer ju verkligen.
Ja, så, vi har, så varför vi har det här där hemma, det vet inte jag, men det är så. Och när vi då också är det mest teknikvänliga landet, alla har var sina hörlurar och kollar i telefonen istället för att säga hej till den som sitter mitt emot, då skapar vi ännu mer isolerade öar som inte har någon slags plattform och möt och glimt i ögat och framförallt och lägg på ännu ett lager av aggressiv identitetspolitik. Hej, vad heter du? Du äger inte mig! Okej, förlåt. Det vill säga, det är kört. Vi skapar alltså hemmade, sexuellt frustrerade robotar med tygpåsar som tar över hela... Det här går inte. Vi måste ha en slags... In på puben, käka en paj. Tjena, du verkar trevlig. Snygg skjorta, vad jobbar du? Men det måste kunna spännas...
Nej, försöker du ragga nu eller?
Ja, jag... Det är väl inte för sent.
Men vad är facit då? Är vi sjukare än andra nationer?
Alltså om du tittar på, det är jättesvårt att dra slutsatser utifrån förskrivning av antidepressiva, därför att det har ju med förskrivningsmönster generellt. Ja. Är det så att man går i vissa länder går man till the shrink för att sitta och snacka. Just liksom, det. Och det kanske är mycket bättre. Jag är av den uppfattningen att vi skriver ut alldeles för mycket antidepressiva mediciner, för att de här människorna har inte ens nytta av det, majoriteten av dem.
Snabb parentes till det, för det läste jag också för några år sedan, att allt fler unga människor, när första pojke eller flickvännen gör slut, de blir så ledsna, för de har inte blivit presenterade det här livs... Alltså, de vet inte om att livet kan vara upp och ner. Nej. De är sönderkörlade. Så då, om en flickvän gör slut när man är 16, då behöver de antidepressiva, för de är inte beredda på...
Var läste du det? Var det i Trygghetssnack med Magnus Land?
Det måste det varit. För vem har skrivit den boken? Det finns även en ljudbok inläst av Fredrik. Skratta hysteriskt själv. Nej, men exakt. Men jag tror att de här 1 miljon människor som äter piller, många av dem kanske inte behöver piller. Nej. Egentligen, att ta en promenad, nej, spela pingis, gör något annat.
Ryck upp dig, skaffa ett jobb.
Min flickvän gjorde slut, jag måste gå i terapi. Ja, eller så ingår det i ditt livspussel bara. Ja, man träffar folk, vissa försvinner.
Skratta. Gå på stand-up comedy. Det kan man andra sidan inte göra nu, eftersom det, inte, nej, det är öppet någonstans. Det är ju det som är lite problemet. Men okej, men för att skratt, alltså att ha roligt, i vissa sammanhang så är det ju, det som du är inne på Fredrik, i vissa sammanhang har väldigt hög status och i andra sammanhang, kanske mer ska vi säga seriösa sammanhang, så har det ganska låg status, vilket är lite konstigt. Men något ställe där det ju ändå används, sen kan man ju ha en del synpunkter på det, men det här med clowner på sjukhus är ett känt fenomen då, när man koncept där när man ska skratta. Nu vet jag inte hur kul clowner är. Det känns väldigt 1800-tal.
Men det är väl framförallt för barn är det väl primärt väl?
Jo, men det är ju så. Men det är synd om barnen som blir utsatta för clownerna, tänker du?
Nej, det var det jag menar. Inte sjukdomen, utan denna...
Inte nog med att jag är sjuk, nu kommer en clown också.
Jag är en av dem clownerna på sjukhus. Eller min kompis Johan Ståhl, han är trollkar, och han har arrangerat underhållning, eller han har tagit initiativ till ett projekt där trollkar underhåller på sjukhus i Uppsala barnsjukhus, och så eftersom jag är gammal trollkar så brukar jag göra det också, och där är det väldigt uppenbart att det har en väldigt effektiv eller vad ska man säga, instrumentell effekt, att man har tänkt ut att ja, men det här är någonting som faktiskt hjälper, och det märks när man gör det också, att vissa situationer blir lättare och man märker att det behövs.
Men är inte det också lite det vi pratade om tidigare, här tar man in det här på sjukhusen, men då är det för att det är barn, de vet inte bättre. Medan vi skulle ju göra exakt samma sak med vuxna som ligger på sjukhus, eller vuxna som av olika skäl mår dåligt, fast det ställer ju mycket högre krav på skämten. Ja. Men annars är det ju precis samma sak man skulle tänka sig göra, tänker jag.
Men det är väl det de gör när de hyr dig och mig, Fredrik, och Jonathan Unge och alla andra på fester, att nu behöver vi ha lite kul också.
Så är det.
Och då kommer in 35 minuter kul, sen får det räcka. Sen är det buffé och sen ska vi kräkas i hissen. Och sen är det, men det är ju det är väl punktinsatser på det viset.
Jag tror inte att det är en slump att det har fortsatt vara en företagsgrej, liksom, för att det behövs.
Det behövs, ja.
Cementera relationerna och för att folk ska orka stå ut under.
Men kanske att man skulle införliva det lite mer vardagsmässigt, för att just humor och skratt och självdistans, det är så många som tar livet så gravallvarligt och käkar och piller och lägger upp.
Men det svåra kanske är att om man har ungefär en hyfsad träffbild på vad det är för någonting som man kan gissa att barn gillar. Men sen när man utvecklas och man börjar skaffa sig intressen som sticker iväg åt alla möjliga håll, så kan det vara lite svårare att välja ut humor för en individ. Fast okay. Å andra sidan, det är det vi gör när vi ställer oss på scen.
Ja, men exakt. Ja. Det kan ju vara så att folk mår sämre av det, och så kommer de säga så här, det här var komikerns fel.
Ja, men så är det.
När jag ligger inlagd.
Ja, men ja, det är också en risk, för när vi uppträder så är det ju alltid en eller två personer som reser sig upp och säger, det här är det mest fruktansvärda jag hört någonsin.
Och då det drabbar bara dig.
Och då säger Fredrik, jag har inte ens börjat, ge mig en chans.
Nej, men ifall man då har 500 personer i en publik, så är det en risk som man kan ta. Det gör ingenting. Men ifall det däremot är en svårt sjuk människa, det råkar vara just den 500 personen som man träffar, en på 500 som man gör livet sämre för.
Fast alla behandlingar har biverkningar.
Det är sant.
Ja. Jag kan säga en snabb grej på tal om biverkningar. Det är mitt favoritminne. Det var en man en gång i Göteborg som skrattade så hårt under min föreställning. Han gick bort från sin plats. Det här var alltså en klubb i en källare. Och la sig på golvet på rygg framför scenen. För han fick magkramp. Så han låg där. Aj, aj. Så vad är det? Det är lugnt. Fortsätt. Aj, aj. Herregud. Och han låg där till 2 minuter. Och hans flickvän gick fram. Vad händer? Jag har ont i magen. Kör. Och det var ju 5 minuter av skratt bara om det sen. Men han la sig där framför scen. Och han njöt och hade ont samtidigt. Men det är mitt favoritminne. Synd att han inte dog. Det hade varit perfekt.
Det hade varit kul.
Han får det att dö av skratt. Det är en bra tagline.
Ja, ja, precis. Det kan du använda när du säljer in.
Ja.
Nya show. Nej, men alltså bara... Nu är det här lite så här... nästan lite corny question här. Men vad är humor? Kan man lära sig humor?
Vissa. Jag tror så här, om man tänker sig att alla har någon form av liten talang, så går det att kultivera den, och sen så kan man lära någon att paketera det så att det låter som att det kommer ut i form av ett skämt. Men alla har inte förmågan att skapa.
Aron Flam påstår att det finns någon, han har någon slags bok för hur man ska paketera skämt, som han, någon manual.
Ja, nej, men jag har några sådana.
Ni har sådana manualer hur man gör.
Ja,
så man kan bli roligare helt enkelt.
Du kan definitivt bli roligare. Men, men det finns en risk att du helt enkelt inte greppar hur...
Hela konceptet.
Nej, det finns de som är ofrivilligt roliga också.
Och det kan man ju i sig kultivera också, så att man på något sätt blir ännu mer ofrivilligt rolig.
men det är också... En begreppsförvirring där, tänker jag. För när man säger att någon har humor, så är det ofta människor som säger så här att ja, men vi har samma humor, så menar man att man konsumerar ungefär samma saker. Men det säger inte någonting om man kan skapa humor.
Nej.
Alls.
Nej, det är klart.
Ja.
Men humor är någonting som alla som dejtar efterfrågar. Kvinnor rankar humor högt när det ska värdera egenskaper som de vill ha som partner. Har ni märkt av det? Får ni mycket ragg?
Ja.
Ja.
Kör Fredrik, kör.
Nej, humor är en egenskap som jag har odlat från början för att göra mig mer attraktiv och för att ragga också. Det har jag, alltså sen har det ju gått i perioder när det har varit pengar som jag har velat ha.
Så du tar betalt för det också?
Men,
vad kallas det?
Ragg och pengar, exakt, det är ingen bra rubrik det här.
Nej, men att tjejer finner humor attraktivt är definitivt någonting som har motiverat mig att försöka bli roligare sen jag var liten. När jag var 7-8 år och snodde skämt från Monty Python för att visa upp på roliga timmen eller någonting sånt där, då var ju det för att bli mer populär. Så att det har jag märkt.
Har ni några bra sådana här humorraggningsrepliker?
Aldrig haft det. Men det kan väl också bero på att, du menar en som funkar? Nej, jag har aldrig haft någon som. Däremot har jag... Men det är väl så att har man då...
Det känns ju väldigt 1900-tal.
Ja, jag känner också det. Det är ungefär som att vissa komiker har en sån här replik. Så om någon avbryter dig, då säger du det här tillbaks varje gång. Mm. Och jag tar alltid det på uppstuds. Och likadant när man träffat någon trevlig kvinna, så har det varit snarare att man... I och med att man ändå har den här lilla
men
har,
kan
talangen,
du inte minnas
så...
någon kul sak som du har sagt i någon raggningssammanhang?
Nej, jag tror...
Något kul.
Nej, vet du vad? Jag har faktiskt förträngt det. Jag äter happypiller. Jag är en av dem, 1 miljon som... Nej, men jag kommer inte på något konkret, men jag minns många situationer när man har stått och pratat. Det har varit en trevlig stämning, och det blir ju trevligt när folk skrattar. De slappnar av, blottar halsen. Ahaha. Det vill säga, det är ren biologi. Så att jag tror inte att det är en slump att det efterfrågas faktiskt. Men däremot, är det män som efterfrågar humor av kvinnor lika ofta? Det kan det väl inte vara?
Nej, det är det inte, tror jag. Utan det är ju ofta attraktivt för en man att vara rolig. Är man inte stor och stark och slår folk på käften så kan man i alla fall vara kul.
Men det hade ju Christopher Hitchens, brittiska debattören, författaren med mera, journalisten, en teori om, som han hade väl läst någonstans, att det här, att det är därför män försöker vara roliga. Alltså, för att koka ner det väldigt enkelt, att vi har inte så mycket att erbjuda annat än...
Nej, vi är inte så jävla snygga.
Nej, det, han sa verkligen det. Den kvinnliga formen och den biologiska, vi vill ha den så, och vi kan bara erbjuda att vara lite trevliga och checka. Vi kan inte säga så mycket annat. Nej. Och de är mer kräsna i sina urval. Han menar att det är mer basbiologi än vad vi kanske vill förstå.
Så, ja, så det, det mesta är mer basbiologi, ja. än vad vi vill förstå.
Just det.
Tyvärr. Sant. Ja, har du någon sån här festlig...
Jag vet vad som inte funkar. Det är att
ja, men det är ännu roligare. kan du dra det?
Det är det svarta guldet.
Det funkar inte att säga, vad gör en billig flicka som du på ett så här dyrt ställe? det går inte.
Tills du hittar någon som är så här, fortsätt, kalla mig...
Ja, men vi på mina söndags... livestreams, så brukar tävlingar. Någon gång så hade jag en tävling som var politiskt korrekta raggningsrepliker, och då började vi ju ändå med, vad är det för någonting som inte är en politiskt korrekt raggningsreplik?
Har inte du någon ögon där också? Det har du ju.
Men du har ju kört någonting som du kör på YouTube med skämt som totalt bombat. Och hur du skulle frisera upp dem så att de inte bombar.
Nej, men det har ju utgått från de här klyschorna liksom som vad är den där vanligaste? Ursäkta, är din pappa tjuv eller? Något sånt där. Och så bara filosofera över hur jobbigt det är om man glömmer fortsättningen på den repliken. Och man bara står och bara, nej, jag bara undrar.
Och fortsättningen måste vi nästan säga.
Fortsättningen är ju då att men jag är medveten om att nu så kan man inte säga den typen av saker. Så idag skulle jag ju säga någonting som är...
Men vad är fortsättningen ursprungligen?
Ja, men nu säger jag så här. Är din pappa tjuv eller? För han måste ha stulit diamanter och satt i dina ögon eller någonting sånt där. Och sen så, om man kommer ihåg hela repliken, så säger man att får jag bjuda på en öl? Så var det ju man gjorde förr, och idag så funkar inte det, utan då får man gå fram och säga, ursäkta, är din mamma Gudrun Schyman eller? Vadå då? Nej, men du verkar väl insatt i könsmaktsordningsproblematiken. Bjud på en öl.
Exakt, ja. Bjud på en öl.
Men den skulle ju ändå kunna funka.
I vissa kvarter, ja.
I vissa, på Södermalm kanske.
Ja, alltså det finns ju ett skäl till varför raggningsrepliker fungerar, och när de faktiskt fungerar. Och det är ju att när man är förberedd, så precis som när vi kör våra manus, så kan man göra det trots att man själv, man bara kopplar bort närvaron i rummet, och sen så har man bara en replik som ska fungera vid tillfället. Och därför så kan det överskugga, att verka lite självsäker kan överskugga det faktumet att man säger någonting som är helt bizarrt i sammanhanget. Men jag tror inte att det går att köra politiskt korrekta raggningsrepliker. Jag tror inte det.
Det är ytterst tveksamt. Okej. Men jag bara funderar här. Vi börjar väl närma oss lite slutet på den här podden. Även om jag, som jag brukar säga, fast den här gången kanske ännu mer än jag hade velat prata mer i en timme till. I England, där har man ju nu är ju ett av de stora problemen här, framförallt kanske efter covid, att man har väldigt mycket ensamhet. Och i England har man något som kallas för en ensamhetsminister. Borde vi satsa på en rolighetsminister?
Har de ensamhetsminister?
Ja.
Va?
Ja.
Det hade jag ingen aning om.
Det är en minister som sitter helt ensam, ensam och bestämmer ingenting.
Vi går hem nu, jag släcker och låser. Cheerio. See you tomorrow. Yes. Rolighetsminister, ja, men det ligger väl någonting i det, att vi kanske måste, ja, det är märkligt att det är förbisett, för när vi ändå har fått annan typ av propaganda,
jag
vet,
vi har många rolighetsminister varje gång jag ser Morgan Johansson börjar skratta. Och...
Förvisso, det ligger humor begravt sådär, jo. Men det här äpple om dagen och så många brödskivor, detta är duktigt, och mjölk bygges friska ben och... Så skratt borde kanske vara nästa del av Socialstyrelsen.
Det är det jag pratat om snart en timme.
Jag försöker bara utveckla tesen, eller krångla till den kanske. Nej, men det är, varför inte?
Och vem skulle det vara?
Ja, där kommer frågan. Jonathan Unge, tror jag. Det är väl det som är den stora. ministerposten.
Ja.
Jag tror inte han skulle ta den tjänsten.
För att jag hade en snabb fråga innan jag
det är inte fixerad tid.
Nej, men, dels att ha roligt och humor, men det är en sak som jag funderat över, och det är det här faktumet att just när folk sitter som mest packade i ett rum så sprids ju skratten så snabbt som man inte hinner reagera på någonting. Det är en social kommunikation med skrattet som bara det är som elektricitet. Vi brukar jämföra med vågor som bara slår in mot scenen. Och man kan, man kan verkligen känna hur man har format det till en publik och inte individer som sitter och tar beslut. Och hela den grejen tror jag att det är någonting annat än bara humor för det som man skapar. Och där är det är någonting som talar för att själva skrattmekanismen är någonting annat.
Men det är smittsamt.
Det är smittsamt och det är roligt att vi använder det uttrycket också eftersom det är ju precis de omständigheterna som är som mest smittsamma för virus också.
Ja.
Det är verkligen stubbkomiken är den optimala smittinhämtaren som står.
Men ni är sådana superspreaders.
Ja, eller supermottagare åtminstone, för alla sitter ju riktade mot den. Allas munnar är riktade upp mot scenen och de skrattar och projicerar luft och saliv.
Ett gott skratt förlänger karantän.
Eller förkortar livet.
För komiken. Ja. Nej, men jag tänker bara att det är någonting som finns där i den här gruppdynamiken som inte är kopplat till humor och som det uppenbarligen är så att alla har en riktigt stark längtan efter. För det är ju det.
Att få skratta åt faror och fördomar du själv haft i ditt huvud i grupp och känna, det är inte bara jag som har haft de här bizarra funderingarna. Så det är också en liten terapeutisk grej att du kan liksom, ha, 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 och sen håller de för munnen och säger, oj förlåt.
Nej, men det där är ju ändå. Det är fortfarande så att emotionen är med, så det där är inte skrattterapi heller som det vi pratade om inledningsvis. Nej. Utan det är ju att du tycker det här är extremt kul, men det är extremt smittsamt.
Yeah.
Och på tal om det så måste ni få avsluta nu med era bästa skämt om corona och covidrädsla. För det, jag hörde dig Fredrik, du hade ju vid något tillfälle att, men det var precis när covid var nytt tror jag. Så fick du frågan om du kunde skriva lite covid-skämt. För att får man skämt om covid?
Ja, man måste väl nästan, just för att...
Efter ett år så får man...
Ventilera, ja.
Men jag har faktiskt inte kommit på något skämt som jag tycker är bra om covid. Och ofta så brukar det... När det är någonting som jag skriver skämt om så är det oftast någonting som jag är frustrerad över. Som jag inte har satt ord på. Sen tidigare och som gärna som många inte håller med mig om, och än så har jag nog inte riktigt hittat den grejen med covid, någonting som jag bara vill.
Men det måste ju finnas något om Lena Hallengren och munskydd.
Men det är väl sådana observationer man ser hur Tegnell kan hosta med för varje månad, fortfarande hostar mycket i presskonferenser och han har inte någon mediaträning alls. Nu måste vi verkligen gå vidare. Alltså det finns ju mycket humor kring hur det har skötts, Men du menar rena skämt?
Nej, jag menar liksom bara relaterat till covid. Det kan ju vara hur det har skötts. Mitt enda sätt att hantera hur det här har skötts är ju att garva åt hela eländet. För det är ju rätt komiskt.
Jag kom på ett skämt som jag har läst, men det var en engelsk komiker som skrev bara, skämtet var bara så här. Här är en uppdaterad typ av skämtet var bara så här. An Irishman and an Englishman and a Scotsman did not walk into a bar. Det vill säga de gick inte in i en bar för det är covid, man får inte gå ut. Men då bygger det på att man kan premissen. Den och den gick in i en bar. Men den typen av skämt har jag läst. De och de gick inte in i en bar. Slut. Så jag läste skämt som är liksom korta antiskämt. Men det fanns ju humor kring ett par i Sydamerika, tror jag det var, som fick tvillingar i förra året i mars och döpte dem till covid och corona. Det är helt sant. Och det är ju snarare barnmisshandel. Det är någon slags... där försökte jag skämta på scen.
Får man skratta åt det som jag precis gjorde?
Och hoppas att man inte ska få fler barn. Här är pest och kolera med över 4 barn. Syfilis, kom in och ät! Det finns ju någonting där. Men... så det uppstår ju så små skavanker ibland. Ja.
Jag undrar om det där dansbandet Corona, ifall de har kunnat se något roligt i den situationen.
Men de där har fått väldigt mycket, nu har de väl inga spelningar, men innan lockdown så hade de fler spelningar.
Det är klart det måste ha blivit så.
Deras affischer, Corona kommer nu till din stad. Och fiffa.
Oj vad de sålde merch.
Ja, men tack så jättemycket för att ni kom. Det här var faktiskt garanterat det roligaste avsnittet av våra snart 60 inspelade poddar.
Ja,
Tack gode Gud mycket för det, annars hade vi fått byta bana helt. Tack själva.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.